En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det blir allt svårare för varje generation att se vem som är lågåldrig riddare och vem som är en fin medlem av nobiliteten. Många riddarfamiljer låter då bygga egna borgar, anta högadliga sedvanor för att komma upp sig lite och bli högadel de också, se till att investera i dyrbara kläder, arrangera egna praktfulla fester, alltså höja upp sig. Och för varje gång de lyckas med det, desto mer statusfylld blir titeln riddare. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, och
Katarina Harrison Lindberg, författaren till historisk facklitteratur och gift med Dick.
Och nu har vi kommit fram till den 14 september år 1441 i Uppsalas gotiska katedral. Där kröns den unge bayerska ädlingen Kristoffer av huset Wittelsbach till svensk kung. Och i enlighet med tidens sed följs kröningsceremonin av högtidlig riddardubbning i domkyrkans högkor. Högst ansvarig är den åldrige biskop Thomas av Strängnäs, för eftervärlden mest ryktbar som författare till den kända frihetsvisan. Under biskop Thomas överinseende låter kung Kristoffer dubba 70-tal svenskar, danskar och bayrare till riddare. Bland de utkårade befinner sig Karl Knutsson, rikets näst mäktigaste man och i sinom tid kung även han. När slaget, riddarslaget, var givet kunde han lägga till det latinska ordet dominus framför namnet och titulera sig Herr Karl. Vi vet exakt vad Karl och de andra sa när de stod i tur att dubbas. Den högtidliga riddareden, juramentum militum på latin, är välkänd. Den påminner om kungarnas hyllningsed och sades av de utkårade medan de lyfte sina händer mot himlen. Den blivande riddaren riktade sig till Gud, Jungfru Maria, Sankt Erik och Sankt Knut och förklarade:
jag vill, efter min yttersta makt, med liv och gods beskärma den heliga kristna tron och evangelium och hålla och värja kyrkorna och hennes tjänare med sin frihet och frälse. Stånda mot orätt och styrka frid och rätt och beskärma faderlös och moderlös barn, jungfrur, änkor och armt folk och vara trygger och tro mot min konung och mitt rike och rättfärdigt hålla och öva mitt ridderskap. Gud till heders, efter min bästa förmåga, så hjälp mig Gud.
Och då inga visor.
Detta är alltså en svensk riddares officiella uppgifter, relaterade i kort men effektivt sammandrag. Den som får titeln riddare lovar först och främst att skydda kyrkan, prästerna och deras rättigheter. Därefter lovar han, det är män detta, att skydda svaga och utsatta grupper i samhället. Det är naturligtvis änkor, föräldralösa, unga kvinnor och fattiga. I nästa punkt lovar riddaren också att vara kungen trogen och slutligen åkallar han Gud till hjälp, för han kan behöva hjälp i detta värv. Så riddaren ska alltså bruka sitt svärd både till försvar och anfall. Han ska frälsa kyrkan och folket från ondo och han ska främja riksledningen i dess strider. Framför allt ska han göra detta på ett rättfärdigt vis i enlighet med Guds vilja. Så var idealet. Hur såg verkligheten ut, Dick?
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, jag tror att alla känner igen den idealbilden av en riddare. Ridderlighet. Var snäll mot de som är mindre än dig själv. Hjälp de svaga. Var konungen tro och kull och så vidare. Då. Goda ridderliga ideal. Verkligheten var annorlunda. Just den här riddaren, Karl Knutsson, han skulle senare, när han själv var kung, på grövsta möjliga vis förbryta sig mot edens ordalydelse. Han satte sig över kyrklig rätt i syfte att berika sig själv och sin tron, till exempel. Något biskoparna bistet påpekade. Men de lär inte ha varit överraskade. Riddaridealet stod nästan alltid mycket långt från riddarverkligheten. Under den här epoken, högmedeltid och senmedeltid, blomstrade riddarväsendet i hela Europa. Det var kutym att stora ceremonier, till exempel kungliga kröningar, åtföljdes av riddarslag. Alltså där man fick det här riddardubbningen med svärd och sen skulle svära eden. Europas härskare instiftade statustyngda riddarordnar. Ena dagen kunde riddarna stoltsera till häst i tunga specialtillverkade rustningar på turneringar. Andra dagen kunde man se dem iförda snabelskor och lika snobbiga som opraktiska kläder i slottens stenkorridorer och salar, ömsom kurtiserande damer, ömsom smidande ränker. Riddarkulturen stod i ljuvligaste blom, upplevde sin högsommar. Så hade det inte alltid varit. Hur började det? Hur och när uppstod riddarväsendet?
Det började som ryttarträning. Det övergick till publika tillställningar med våldsamma sporter och slutade med social uppgradering och höga ideal. Det är den mycket kortfattade sammanfattningen.
Precis,
på detta.
Men det är en bra sammanfattning. Ja.
Om vi går tillbaka till riddartidens första fas, det är epoken från 800-talet till 1100-talet. Då finner man flera olika skikt av det som senare kommer att bli adelsmän. Men de har inte särskilt mycket gemensamt. Högst upp i hierarkin så finns de som är de ädlaste av de ädla. På latin, nobiles. Ja. De kunde inte sällan söka sina rötter i 700-800-talens västeuropeiska stormannaskikt. Ibland ända tillbaka till 600-talet om de var något att räkna med. Här fanns det liksom kungar och furstar i anfäderna. Och ofta så hade de också något helgon att vifta med i släkten. De här ädlingarna, de skulle aldrig kalla sig riddare. För den titeln var förbehållen ett betydligt lägre skikt. Och förstå varför detta skikt uppkom så måste man känna till den militärhistoriska utvecklingen som ägde rum vid den här tiden. Krigen, både belägringar och fältslag, de hade tidigare avgjorts till fots. Men det här förändrades genom att ny utrustning på 900-talet fick sadel och stigbygel att sitta kvar även under starkt tryck. Så att man ramlade inte av när det hände saker med hästen. Därmed blev det möjligt att använda ryttarvapen, i synnerhet lans, på ett helt nytt sätt. Och för motståndaren rent chockartat sätt. Här kan folk helt plötsligt se stora hästar rusa mot en med ryttare på och en lans sänkt. Du kan ju tänka dig. Mm. Och i takt med att den här tekniken så började utnyttjas så ställdes det ju ställdes nya krav. Det blev hårdare krav, man måste träna både hästar och ryttare. Och den som inte hängde med i den här utvecklingen riskerade liksom att det skulle inte gå bra för den personen i krig i framtiden. Så att på 900-talet så ökade behovet av ett slagkraftigt rytteri och de som hade möjlighet att göra det här, det var de krigsmän som ställde upp med sån tjänst som kom att kallas för ryttare. Och jag menar, ryttare, det är ett ord. Det är ju samma ord som riddare. Så att riddare och ryttare är samma ord.
Ridder, det är medelågtyska.
Ja.
Just det, att den som rider.
Den som rider, ja.
Medelåg... Och det är på franska också, om vi tänker efter.
Chevalier.
Av cheval,
ja, häst. Av häst, cheval.
Så, de använder sig alltså av ryttare för att vinna krig nu på allvar, och då måste ryttarna träna så förfaskat mycket att det blir en speciell krigarkategori.
Precis, men det var inte den yppersta noblessen i samhället utan en sorts underskikt, men ändå som hade tillräckligt mycket med ekonomiska muskler för att kunna göra det här. De kunde ha en häst och de...
Elitkrigare, ja, som har lärt sig rida och slåss med lans. Där har vi alltså riddarna från början. Och precis som du säger, det här, det är ju fantasilöst. Kallar de för riddare bara, ja, för att de rider. Hästen definierar dem som krigare. Och så måste de ju öva för att bli riktigt bra på allt det här.
Ja, och det kräver naturligtvis ganska mycket resurser och tid och energi. Och de blir väldigt bra på det. Och de har en massa övningar för sig. Så att,
stilar lite inför damerna lite. Förstås.
Det är så turneringarna dyker upp så småningom.
Turneringar, mycket bra exempel, det är alltså stridsövningar, ja, som man har gjort om till sporter. Alla som har sett en turnering, jag menar Visby Medeltidsvecka till exempel, ser ju att en hel del är övningar. Man ska slå med lansen mot en sån här kvintan och få den att snurra. Det är en typisk övning som man sedan gör till sporter.
Mm.
Och det är så det börjar. Övningar för det som kommer bli någon sorts lågadel.
Mm.
Och hela den här lågadelns existensberättigande, det består just i att de kan slås effektivt till häst. De kan bromsa hästarna, vända snabbt, ta sig samman, stöta med lansen, klara av allt det här. Och det är så pass jobbigt att göra det att det blir ett yrke, en hel livsstil. Eftersom penningväsendet var outvecklat, så blev det i vissa delar av Västeuropa, till exempel i Frankrike, brukligt att ge de här riddarna lön för mödan genom att ge dem en liten jordplätt, en förläning, lite underlydande bönder. För de kunde ju inte vara bönder själva, de var ju tvungna att öva sig i krig på heltid. Och den här förläningen gick i arv till nästa generation, och det här är jätteviktigt. För i och med det här så är de inte bara anställda som krigare, det blir permanent besuttet överskikt i lokalsamhället. Grabben ärver pappas lands, alltså ungefär, och bönderna blir underordnade den här lågaden. Och då blir det ett fast, stabilt skikt. Och flyttar vi sen fram oss ett eller två århundraden, då blir alla de här lågadliga riddarna, deras plikter blir allt mer reglerade, de systematiseras, kungarna vill hålla koll på dem, man vill veta vem de lyder under, man vill på något sätt kunna veta exakt var de bor, systematisera allt det här. Och då börjar det här att bli mer överskådligt och riddarna börjar få sina liv med inrutade. Det är inte heller nödvändigt jämt att varje riddare möter upp med häst och lans, men det måste absolut vara noggrant detaljerat inskrivet. Riddarens krigstjänst kunde ibland ersättas med en penningavgift, skutagium, sköldpengar. Och allt det här, hela den här utvecklingen, administrerandet och systematiserandet, minskar avståndet mellan de här lågadliga riddarna och nobiles, den riktiga högadeln, alltså grevarna, baronerna, hertigarna. det egentligen ger det sig det här självt. Om nu en riddarfamilj har gjort lyckosamma jordförvärv, utnyttjad kunglig gunst till att bli inflytelserik, ja, då är det klart, om jag var en greve i närheten så hade jag tänkt att den där Bernard som är så bra med lansen och har lyckats få upp sig lite, det är en bra svärson om jag bara drar honom till mig och gifter bort honom med dottern. Och så börjar riddarna klättra socialt. Det blir allt svårare för varje generation att se vem som är lågadlig riddare och vem som är en fin medlem av nobiliteten. Många riddarfamiljer låter då bygga egna borgar, anta högadliga sedvanor för att komma upp sig lite och bli högadel de också, se till att investera i dyrbara kläder, arrangera egna praktfulla fester, alltså höja upp sig. Och för varje gång de lyckas med det, desto mer statusfylld blir titeln riddare.
Ja, ni alla ser ju vart det här är på väg. Så småningom så kommer det inte längre vara någon skillnad mellan den här från början nobiliteten högst upp och de här riddarna som var längre ner. Så de smälter samman. Mm. Det här sker någon gång slutet av 1100-talet, början av 1200-talet. Och då blir också själva termen riddare så häftig och cool att den anammas även av de allra högsta skikten i det medeltida samhället. Den här titeln får en sorts kultstatus. Och kyrkan förlänar titeln en religiös prägel och omgärdar riddarnas initiationsriter med liksom, ja, det är riddarslag och det är dubbningar och kyrkliga ceremonier i förhållande till det här. Och som det här exemplet som du tog i början, i samband med till exempel en kröning eller ett bröllop eller någonting, så kan man passa på att dubba riddare för att liksom ännu mer göra att det här blir en fin stor tillställning.
Och så har vi de andliga riddarordnarna som vi nämnde i kapitlet i vårt avsnitt om korstågen.
Ja, precis. De inrättas också. Och det hänger ju samman med korstågen. Alltså under korstågstiden så grundades andliga riddarordnar. Jag tror vi nämnde dem då, vi kan nämna dem igen. Tempelherreorden, Johannitorden, Tyska orden. Och man får ett särpräglat hederskodex som anger hur en sann riddare ska bete sig. Den ska vara tapper i strid, ädelmodig mot fiender, beskyddande mot svaga, hövisk mot kvinnor. Och allt det här som vi faktiskt fortfarande ser som ridderliga ideal faktiskt. Alltså hur man är en bra, positiv, ridderlig individ.
Jag menar någon sorts overklig supermänniska, lite världsligt helgon över dem.
Ja.
Som är riddarna kring runda bordet till exempel. Som ju skrivs just då.
Ja.
Precis. Och då har vi alltså kommit fram till en kontinentaleuropeisk och brittisk riddarkultur som sitter ganska säkert i sadeln på franska borgar och engelska kungar.
Men nu har vi pratat mycket om kontinenten, skulle man väl säga.
Vi bor i Sverige.
Ja, men ja, vi bor i Sverige. Hände samma sak här då?
Ja, det var visserligen jordegendomarna som utgör grunden för den här frälsarfamiljens status, alltså svensk motsvarande till adel. Men ska vi nu ha in en ridderskap i Sverige så handlar det ju om krigande. Vi måste alltså få in den här typen av speciella ryttarsoldater också. Och den springande punkten är att måste hitta folk som är beredda att omvandla sin rikedom, sina jordegendomar i stridsförmåga. Alltså satsa på att öva med den där hästen. Ställ upp och köpa in senaste high-tech-lansen och bästa möjliga hjälmen. Och själva bestämma sig för att bli som de är nere i Tyskland eller i England. Och sådana här figurer får vi bevisligen i Sverige under 1200-talet. Inte så att de nödvändigtvis har läst eller hört någon trubadur berätta om någon adlig riddardikt och så vidare. Men att det ger status att få ett riddarslag och bli dubbad, det sipprar in. Inte minst när man deltar i korståg. Och är med nere till heliga landet och se vad de gör i andra delar av Europa, riddarordnar och allt det här. Det blir inspirerande. Och före 1200-talets andra hälft har vi aldrig talat om svenska riddare, men från 1270-80-talet började de dyka upp. Det är Birger Jarls son, Magnus Ladulås, på hans tid. Då förekommer det bevisligen riddarslag, alltså dubbningar i Sverige. Vårt äldsta exempel är från 1285. Och då är det här alltså en helt paketlösning. Det är inte bara det att du dubbar till riddare och svär en ed. Du har dessutom nya vapen, nya rustningar. Vi kan ta som exempel en Jarl Birger Brosa på 1100-talet. Hans sigill, där ser vi en gammaldags ryttare med ringbrynja, avlång sköld, öppen hjälm med nässkydd, hoppar sen fram till hertig Erik Magnusson på riddartiden, omkring 1300. Det är en moderiktig riddare i tunn hjälm, trekantig sköld och landsfana. Då har man alltså plockat över ett helt utseende koncept också. Eller åkte till en av våra bästa medeltidskyrkor. Åk till Småland. Dädesjö kyrka. Mitt i skogarna utanför Växjö. Där kan man se krigare i rustningar som de var vanliga på kontinenten, avbildade i Småland i slutet av 1200-talet. Alltså då föreställde sig kyrkmålare ända ner i de här små socknarna i Växjö stift hur riktig riddare skulle se ut. Så då har verkligen riddarkonceptet kommit och fastnat, och alla som går in i kyrkorna kan se hur riddare förväntas se ut.
Mm. Men hur omfattande den här kontinentala riddarkulturen blev i Sverige, det är okänt. För det var jättedyrt att hålla sig med stridshästar och ordna gästabud och öva sig i turnering. Och det sistnämnda, det här med turneringar, det är ju det man framförallt förknippar med riddare. Det började som en enkel krigsträning under tidig medeltid. Men på 1200-talet så var det mer en glamorös sport som arrangerades vid första möten och andra fester. I Erikskrönikan, som speglade tidiga 1300-talets aristokratiska tankevärld i Sverige, så är turneringar inte alls ovanliga. Det nämns flera gånger, och som exempel så kan nämnas skildringar av bröllopet mellan kung Valdemar och Sofia som firades år 1260. Enligt Erikskrönikan möttes herremännen i duster och bohort, två varianter av turnering. Och
Vad är det då? Dust?
Ja, dust, det var...
Det är det man tänker på, va?
Ja, precis. Det är det här man mot man alltså.
Ivanhoe mot Boagilberg.
Ja, precis. Du ställer upp en häst liksom i ena änden där borta och så en häst i andra änden, och så ska de rida mot varandra och stöta varandra. Det är en dust. En bohort, det är mer som ett slag, alltså två lag som ger sig på varandra och något av dem ska väl vinna i slutet. Det kunde nog vara ganska tumultartat och göra ont.
Men det krävs inte mycket fantasi för att förstå att det här är publiksporter.
Nej, det är klart alltså att det är. Det är det fortfarande.
Vad är en gladiatorkamp jämfört med dust och bohord? Ja. Alltså det finns ju filmer om det här. Jag menar, den här We Will Rock You-filmen med Heath Ledger, en riddars historia där alla flockas till och jublar över. Visst, det är anakronism så det stinker om det. Men grundidén att det här gick verkligen hem i stugorna, det är sant.
Det här, ja, absolut.
Det var något som alla gillade.
Så att, och det här höll ju i sig, sånt här höll man ju på med in på 1500-talet. Det här höll man ju, Erik den 14 höll på med sånt här. Det får vi säkert anledning till att återkomma i en
annan... När vi kommer till Vasatidssäsongen, precis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ett ännu tydligare tecken på den här västeuropeiska riddarkulturens spridning till Sverige, det är sköldmärkena. De hade varit populära på kontinenten sedan 1100-talet. För då hade de här korsfararna med hjälm och rustningar, de hade haft behov av att kunna känna igen varandra. Och
ja, vänta nu, förstås, de ser ju likadana ut med de här tunnhjälmarna och rustningarna.
Ja, det går inte att skilja dem.
Precis.
Så att då placerade man liksom märken på sköldar, hjälmar, vapenrockar och landsflaggor och sådär, så att man skulle fatta att här borta kommer Bosse. Eller vem det nu är.
Ja, och då går det ju status i de här sköldemärkena också förstås. Vad häftigt det ser ut, nu ska jag göra min egen symbol.
Ja, från början så var det bara personliga symboler, och så småningom så blev det här släktemblem. Men det började som att man skulle känna igen Bosse eller Peter eller vem det nu var. Men på 1400-talet så övergick de här vapenbilderna till att fungera som ärftliga äganderättsbilder. märken. Och då fick de ju ännu större användningsområden, förstås. Och samtidigt som de här sköldemärkena kom till Sverige så började stormen använda sigill. Alltså ett sigill är ju så här, det är som ett avtryck. Man har en stamp som man liksom avtrycker i en vax.
Som man förseglar brev med.
Ja, precis, som man förseglar brev med. Eller andra dokument. Och antingen så kan man ju ha vikt ihop det här brevet och så sätter man liksom igen brevet med det här så att man inte kan öppna det utan att det märks. Eller också så är det, kan det hänga på ett dokument att liksom det här dokumentet ska alla kunna läsa, men längst ner så hänger man på sina
sigill. Ja, de här verben besegla och försegla som dyker upp där vid. Och de går ju status i också. Då har du ett annat märke som du kan visa hur viktig och fin du är med riddartecken och så vidare då. Och allt det här kommer ju in till Sverige med riddarkulturen. Så man kan säga att riddarens identitet bidrar till att kontinentaleuropeisera Sverige. Vi får en överklass som kan föra sig med tyska, fransmän och engelsmän med någon sorts riddarlighetsideal som fokus för allt det här.
Ja.
Och då kan man ju naturligtvis gå vidare och titta på vad det blir för finkulturella aspekter kring det här. Och då hittar vi en hel uppsjö av litterära verk. Riddarromantiska motiv. Erikskrönikan har du nämnt flera gånger nu. Där finns det turneringar. Jag skulle vilja hävda att det finns mycket fler turneringar där än vi hade i Sverige på 1200-talet. Man lägger säkert till flera stycken. För det hör till i genren. Och Erikskrönikan som sån, ja, det var en riddarkrönika som de brukade skriva dem i Tyskland. Efter franskt mönster. Så vi får in litterära verk. Alltså vår första egentliga medeltida litteratur var formad efter den här riddarkulturen. Kulturen. Och den var inte ensam, men jag har Eufemia-romanerna som kommer in samtidigt. Som nästan ingen kände till i Sverige, vilket är väldigt synd, men det är ett praktexempel på kulturimport. Eufemia, hon var då dotter till tyske greven Günther av Anstein-Ruppin, uppfostrades hos sin morfar, fursten och korsfararen Witzlaw den andra av Rügen. Och när hon ska gifta sig 1299 med den norske kungen Håkon Magnusson, då får hon med sig riddarkulturen vid det rygiska hovet. 1302. Håkons och Eufemias dotter Ingeborg ska trolovas med Erik Magnusson, den svenska hertigen. Ja, då låter den norska drottningen Eufemia göra svenska översättningar av tre västeuropeiska riddarberättelser. Och det är underhållningslitteratur, men det är litteratur med hyllande av ridderliga dygder och hövisk kärlek. Och så sipprar den västeuropeiska kulturen in till Sverige. Nu har vi kommit långt ifrån riddaren i sig. Nu har kommit fram till en situation där riddaridealet har nått väldigt långt in.
Titeln blev med tiden allt mer exklusiv. Om det från början var alla de här ryttarkrigarna som var riddare, så det lägsta skiktet inom medeltidens
lågadel.
Ja, lågadeln, så kan vi kalla dem. Så kom det under 1300- och 1400-talet att syfta på de allra högsta personerna i ett samhälle. Det var endast en liten elit som tilläts bli medlemmar i speciella riddarsammanslutningar, som till exempel den engelska strumpebandsorden. Den grundades 1348. Eller det burgundiska gyllene skinnets orden, grundad 1429. Och exklusiviteten, dels berodde den väl på att det
krävdes, var dyrt.
Ja, det var jättedyrt det här. Bara den som hade stora resurser kunde ju leva ett liv som det anstod en sån här idealriddare, med turneringsrustningar, alltså speciella rustningar för det här. Det var ingenting som man kunde gå runt i. Utan
nej,
de
hade inte funkat på slagfälten heller.
Stridshästar, krigsträning och allt det här andra som förknippades med riddarrollen. Det slukade liksom ofantliga mängder tid och pengar. Sen var det ju svårt också.
Ja, ska du nu bli riddare, dels bör du ju vara infödd i det högsta skiktet i samhället, så du måste ha en bra start, väldigt rika föräldrar. Men sen ska du börja träna till det här när du är i 7-årsåldern. Tjäna som page vid hovet och sen långsamt avancera genom tjänstgöring vid hov, på borgar och slutligen i fält, och vara beredd att betala för det här hela tiden. Många adelsmän valde uppenbarligen frivilligt att inte dubbas till riddare, utan att livet ut förbli väpnare, eller svän av vapen som det heter i Sverige. Som ett exempel kan vi säga att Sveriges rikaste privatman genom tiderna, Bo Jonsson, Bosse, alltså då, som dog 1386, han blev aldrig riddare. Han var väpnare livet ut. Så riddare går från att vara ryttare som åker omkring, rider runt på hästar och krigar för sin länsare till att bli det mest exklusiva, superfinaste du överhuvudtaget kan tänka dig att bli under hög- och senmedeltid. Men samtidigt så sprids idealen kring dem till att omfamna hela samhället och sätta upp idéer om vad som är god och negativ värdering. Ja. Nu är det ju väldigt lätt för oss när vi tittar på medeltiden att bara fastna i de här riddarhistorierna. Och då glömmer vi att hovlivet var större än så.
Ja, det var det verkligen. Vi har ju redan pratat lite grann om litteratur här, lite kort. Men det fanns ju mycket mer alltså, bizarra grejer som inträffade vid hovlivet.
Nu låter det för sig riddarnas krusiduller och deras turneringar ganska bizarra
jo,
också.
Men det finns hårdorna. Liksom en speciell typ av lite burlesk och grovkornig kultur som var populär inom hoven, men också hos helt vanligt folk naturligtvis.
Ja, ja, nu tänker du på narrarna.
Jag tänker på narrar.
Narrar och narrar. Ja, de har gamla antika anor, för sånt här tyckte man var väldigt roligt redan i det gamla Rom. Romarna kallade dem skorre. Under medeltiden så hade de den här kända yrkesträkten som alla har sett. För den har ju hängt med den här narrmössan, nåsnören eller tuppkam. De skulle verkligen skilja ut sig ur mängden. Varför narrar? Ja, det är inte av samma skäl som varför riddare. Riddarna hade en militär funktion, det har inte narrarna. Yttersta skälet till narrarnas existens är bristen på alternativ underhållning. Folk hade ingen tv, folk hade ingen radio, folk hade inga data- och tv-spel. Folk var helt utlämnade åt mänskliga underhållare. Kungar och herremän, de hade mer pengar, mer gods och guld än alla andra, så de hade råd med skickligare lustigkurrar än övrigt folk. Och alltså kom yrket att utvecklas mest i deras salar. Medeltidens Europa, liksom på landsbygden, ända fram till 1900-talet, där var allt det här, alltså underhållningsyrket, generellt sett lågt aktat. Framförallt för folk åkte runt och bjöd ut sina konster lite här och var. De hörde inte hemma någonstans, det var alltså lite föraktat det här. Samtidigt uppskattade man det jättemycket. Men med just de här narrarna vid de kungliga hoven, de var fast anställda, jämförelsevis privilegierade yrkesmän, och de kom därför att få en hel del inflytande och kunde tjäna väldigt mycket pengar. Och därmed blir någon sorts skrattspegel besidan av riddarna. Det var inte dumt att bli hovnar, de kunde få det väldigt väl förspänt att äga egendomar. Då har vi också en typ av narra som snarast faller inom kategorin lyteskomik. Ofta småväxta eller med missbildningar som man kallade för, alltså det låter ju väldigt nedsättande idag, men kungens dvärgar i 1600-talets Sverige. Jo, det är ingenting om de var puckelryggiga. Det här tyckte man var roligt att titta på. Det var den typen av humor. Och det kommer sen utvecklas till freakshows på 1800-talet och enligt min mening något av det mest förkastliga man uppfunnit i underhållningsväg.
Ja, och jag tycker kanske vi verkligen ska trycka på det. Precis. Att om någon nu sitter och undrar om man ska kalla kortväxta människor för dvärgar eller inte, så ska man alltså inte kalla dem för det. Det här är föråldrat. Det funkade på 1600-talet, det funkar inte idag.
Ja, helt rätt. Men nu ska vi alltså titta på riddarnas motsvarighet här, och då är det inte de här lyteskomikerna eller de här kringresande gycklarna på landsbygden, utan det är de här proffsen. Professionella komiker.
Ja, de här eliten, om de var småväxta, kortväxta eller alltså, det spelade absolut ingen roll. Det som spelade roll var att de var professionella komiker och också kungliga rådgivare. Och de vann sina positioner på meriter, att de var duktiga alltså. Hovnärarna måste kunna underhålla ett hov med glada infall och lustiga skämt. Men de förväntades också kunna utnyttja uppkomna situationer till att kritisera kungen eller kejsaren eller vem det nu var. På ett sätt som faktiskt ingen annan kunde göra. Och de kunde spela helt andra roller än så här. Alltså, det är inte alls ovanligt att de här personerna som kanske kom in i hovet på det här sättet blev alltså kom att stå furstar och furstinnor, alltså väldigt nära blir deras alltså trotjänare. så, alltså, i princip som vänskapsrelationer, alltså att de fick, ja, fick ta del av
politiska beslut,
påverkade politiska beslut, hjälpte till att skriva brev, alltså kommunicerade med
och kunde kritisera kungen.
Så att det här är ingenting som man, det här är inte bara någonting som man liksom ska skratta bort eller så, utan det här var liksom en viktig uppgift. Mm. Sen när man tittar på medeltida humor så är ju det en helt annan sak. Det har liksom alltid funnits möjligheter att man liksom kan sparka uppåt. Den som står liksom lägre i rang kan alltid skämta med det som är högre upp. Om man gör det med glimten i ögat så går det liksom att kritisera den som har det bättre ställt än en själv. När det gäller en del av de här hovnärarna så var det ju också så. De var ju en del av det här kungliga etablissemanget. De skämtade naturligtvis också med sig själva. Alltså att de gjorde humor på sin egen bekostnad och så blev det roligt på det sättet. Jag menar den som var puckelryggig till exempel kunde skämta om sådana saker. Och det, på något sätt så blir det som att man skrattar åt den som har det sämre ställt. Men det här var ju ändå väldigt privilegierade personer. De levde ett väldigt gott liv, de här hovnärarna.
Mm.
Sen har vi ju ett fantastiskt exempel.
Ja, nu vill du att jag ska ta Henrik den andre.
Ja, kan du inte göra det?
Ja, Henrik den andre, alltså, eller Henri som han hette. Han kom från Anjou i Frankrike, gifte sig med rikaste arvtagerskan i Europa, Eleonora av Aquitanien, och så till bli kung av England. Han styr ett angevist imperium. Han är en av Västeuropas mäktigaste män på 1100-talet. Han är pappa till Rika Lejonhjärta och prins John. Det är alltså den familjen vi snackar om. Och när han skulle ha sitt julfirande, då hade han en speciell inhyrd artist som skulle komma varenda gång. Och det var så pass populärt och renderade artisten så pass stora inkomster att det hamnade i räkenskapen så att vi vet allt om det här. Det var en man som hette Roland. Han skulle stå för underhållningen vid julfirandet genom att hoppa, vissla och ge ifrån sig på latin onum saltum et siffletum et onum bombolum. Alltså hoppa, vissla och ge ifrån sig en bombolom, brakfis. Han kallades därför Roland Le Petour eller Rolandus Le Farter, Roland Fisaren. Och han belönades frikostigt för sin förmåga att ge från sig puttljud vid julen. Han fick inkomsten från godset Hemmingstone i Suffolk under alla år han bidrog med julunderhållningen. Roland var inget unikum, han roade hovet precis som vilken akrobat, musikant, eldsluka eller jonglör som helst, med den skillnaden att han kunde fisa ljudligare än andra. Alltså, och nu får
jag
vi verkligen
tycker det här är fantastiskt.
Tänka. Det
är
alltså, tänk dig, har vi Rika Lejonhjärta och prins John och hela familjen som sitter där på julafton och väntar på att Roland ska komma vid kvällstiden. Jag menar, föreställer papp. Bara kom inte Roland! Det blir ingen jul utan Roland! Jag menar, vad är Kalle Anka och Carl Bertil Jonsson mot Roland Fisaren? Det dummaste är att det finns en film om julfirande i den här familjen. En känd Oscarsbelönad film från 60-talet med Peter O'Toole och Catherine Hepburn, A Lion in Winter, som visar julfirande i den här familjen. Och där är Roland inte med.
Men det är
visst
väl,
blev man upprörd.
Då, jag tror att Roland kanske var död då. Jag tror han var aktiv när de här pojkarna var väldigt små.
Ja, och de måste ju verkligen ha varit frustrerade. Det kan ju förklara en del av disharmonin i den familjen. Det saknades en roll.
Kan vara så att Henrik den andra också tänkte när de blev lite större att nej, nu får det räcka.
De tror inte på Roland längre.
De tror inte på Roland längre. Till slut så, ja, vi håller inte på med turneringar längre på samma sätt som man gjorde förr.
Nu inte är det på ens Roland får vara med.
Och inte ens Roland får vara med.
Nej, det tog ju slut, riddartiden dog.
Riddartiden dog så småningom. Den här enorma statushöjningen och kultförklaringen av riddarens person som inföll under senmedeltid, den inföll faktiskt märkligt nog samtidigt som det skedde en successiv nedgång i kavalleriets betydelse. Under 1400-talet så återtog fotfolket sin dominerande roll på slagfälten. Det var eldvapen, armborst, pikar, hyllebarder, tyska landsknektar och schweiziska gardister. Och de var liksom överlägsna de här lite gammalmodiga riddarstyrkorna med häst och lans. Så när riddarkulturen med sina turneringar och höviska regler och heraldiska system och allt det här blomstrade som allra mest på 1500-talet.
Ja, på Erik den 14.
På Erik den 14:s tid, vi återkommer till honom, så var riddarkavalleriet helt passé. Man höll inte på med sånt längre.
Inte nog med det, man gjorde sig lustig över det. Och ett av de största verken i världslitteraturen är en enda lång ironisk drift med riddarkulturen, där riddaraspiranter betecknas som dåfinkar. Nu tänker jag naturligtvis på Spanien. Miguel de Cervantes, som skänkte oss bilden av den hopplöst anakronistiske men likväl renhjärtade riddaren av den sorgliga skepnaden, Don Quijote av La Mancha. Don Quijote, han angriper väderkvarnar, utsätts för omvärldens gyckelspel. Han är en tragisk gestalt, en personifikation av en tid som är på väg in i skymningen. Till riddarväsendet är dött och begravet. Men dess ideal har levt vidare. Sipprat ner till borgerskap, bondesamhälle och arbetarklass. Från vuxna till barn, från kungahov till skolgårdar och sandlådor. Och instinktivt känner vi alla till riddarnas hederskodex. Att skydda de svaga, att hålla sina löften och att tappert invänta faran istället för att fegt göra krumsprång för den orättfärdiga makten. Alla som i våra dagar sålunda blottlägger sitt civilkurage kan med gott samvete räkna med andlig frändskap med forna dagars idealriddare.
Ord och inga visor. Det var det.
Nu har vi klarat av riddarnas tid och deras värld också. Det har varit väldigt mycket krigare, riddare, kungar, lärda intellektuella, sagoförfattare och allting. Det har varit väldigt lite vanliga bönder. Det gör vi något åt nästa gång.
Nästa avsnitt, då blir det nyodling.
Då blir nyodling, kulturlandskapet formas i högmedeltiden.
Tack för idag, slut för idag.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.